har mer än så, men som sagt, Södermalm är ju en, det är där jordaxeln går upp och så snurrar ju allting.
Ja, lite, alltså nästan ibland så att jag känner själv att jag känner mig lite vilsen nu när jag fått åka norr om Slussen, va? Jag liksom lämnar Södermalm, då blir jag lite orolig när
det är egentligen. Ja, men vi håller det i handen.
Jo, det är kul att se världen utanför.
Ja. Hej och välkomna till Ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Karlén. Vid min sida så har jag författaren, min blogkollega och min inte lika namn Peter Westberg.
Ja. Vi borde ha en AI som sköter det där, tycker jag.
Tycker du det? Ja, det är det vi återkommer i ärendet. Vi sitter i ditt kök. Vi har en gäst. Alltså, de sakerna har vi ju sagt lika många gånger som...
Ja. Vi har en gäst, vi har vatten, vi har massariner.
Ja, så utifrån det så skulle vi bara ödmjukast vilja be att ni följer oss på sociala medier. Vi finns på Instagram, Facebook och alla avsnitt läggs upp på
Spotify, YouTube och iTunes.
Ja,
och köp ett poddställe i Belgien.
Ja. Spotify också.
Wow.
Veckans gäst skriver mysdäckare om en fiktiv bostadsrättsförening på Söder som känns ungefär lika säker som att bo i midsommar. Varmt välkommen till Ljudboksklubben, säger vi till Lena Risberg.
Tackar så mycket, kul att jag fick komma.
Jättekul att ha dig här. Vi kastade väl oss på frågebatteriet för en gång. Lena Risberg, författare och mysdäckare. Utöver det, vem har vi här?
Ja, men jag är ju en för detta reklamare, kan man säga. Jag har jobbat i reklambyråbranschen som copywriter och projektledare och lite olika saker där. Det är väl det på jobbsidan. Och sen är jag ju då en hängiven Hammarby-supporter, vilket då säger jag.
Lite ihop med
ja, det finns ju lite grann av det i den. Jag försöker hålla tillbaka ibland, men det inte går inte helt. Och sen är jag ju Södermalmsbo och älskar mitt Södermalm. Det är inte heller så svårt.
Nej, det kan man också.
Och sen är jag ju nu mera mormor sen 3 år tillbaka. Och det har ju blivit en ny dimension i mitt liv. Så att det har ju tagit mycket tid, fast det är ju för att jag vill ta den tiden. Ja, det är väl det som det är ungefär.
Cool sammanfattning.
Jag behöver absolut inte ha mer än så. Men som sagt, Södermalm är ju en... Det är där jordaxeln går upp och så snurrar ju allting.
Ja, lite, alltså nästan ibland så att jag känner själv att jag känner mig lite vilsen nu när jag fått åka norr om Slussen, va? Jag liksom lämnar Södermalm, då blir jag lite orolig när det är egentligen.
Ja, men vi håller det i handen.
Jo, det är kul att se världen utanför.
Ja.
Men när debuterade du som författare?
Jag gjorde det... Det är 4 år sedan snart nu sedan jag skickade mitt manus. Det blir det efter sommaren här i år. Och det var egentligen, det var ju covid-tider som många andra började skriva böcker. Det kom sig av att jag skulle ha ett stort kalas. Hade planerat, bokat lokal, bjudit in gäster och började välja mat och allt. Och så kom covid liksom, de bara slog ner. Och fick boka av allt det där. För det var ju då när de stängde liksom ner Sverige. Och då var det så att, vad ska jag göra nu på sommaren där? Jag satt och kan inte åka utomlands, kan inte gå på bio, teater och sånt som man brukar göra. Och då var det så att jag hade någon gång, när jag jobbade som copywriter så brukade jag säga, men gud, tänk om att skriva en bok där man bestämmer själv och inte där en kund beställer, utan man hittar på själv. Ja, då tog jag fram min laptop och satt mig på balkongen och så satt jag mig och började skriva. Och då visste jag redan innan att jag hade sagt några gånger att man kunde faktiskt skriva en bok om en bostadsrättsförening eller människor som bor i samma hus. För det är så mycket intriger som pågår med arga lappar och luddet i torktumlan och sådär. Så det var då började jag bara skriva och det bara flödade då. För det var jag liksom hade ingen koll på hur man skriver en bok egentligen. Utan det var mer så här, jag ville ha ur mig allt som jag tycker är kul. Mm. Och sen när den var klar där efter sommaren så fick mina kompisar läsa. Och självklart, de bara, åh jättebra, du måste skicka det här till något förlag. Och då skickade jag till ett par stycken som jag hittade sådär bara någonstans. Och så fick jag ju napp då. Och så kom då första boken, Mord är mord. Och sen har de här karaktärerna då i den första boken, det är inte något hemlighet av det, att jag är inte så supernöjd med den boken. Men jag vet att det finns många som älskar den, så att jag ska inte dissa ner den för mycket. För det finns många som tycker att den är kul, men den är väldigt mycket från start till mål så här. Alltså det är liksom, det händer ett mord. Och det hade jag bestämt, det ska hända typ i första kapitlet. Där ska bara pang bom, för det är en pusseldeckare. Och sen ska det bara liksom snirka sig fram till lösningen. Men när jag läser den nu så känner jag så att den här skulle jag behövt manglas omkring lite grann.
Men alltså det går ju liksom inte, det går ju inte att stå kvar i vallaboden hela livet. Man måste ju ut och pröva.
Det var en förlösande bok.
Och verkligen försöka. Det är klart att det vore väl konstigt om man inte utvecklas.
Och det var ju så att efter den så började jag ju tänka så här. Jag hade den andra boken redan på gång. Alltså den här Mord i Bistra Vinternatten. Jag visste att jag ville skriva en som utspelar sig kring jul där. Och då blev jag lite kritisk. Men den här berättarjaget Bim. Vem är hon egentligen? Hon har ju bara varit en kommentator. Liksom. Sven Plex Petterssons kvinnliga motsvarighet. I en så här skridskolopp liksom. Och då blev det. Men jag måste utveckla karaktärerna. De jag verkligen gillar. Alltså Bim och Ninni, men även några av grannarna. Och så har ju det varit det som har varit kul att göra. Alltså, sen är jag älskar att hitta på sätt att dö på, det måste jag säga. Så på det viset så är Morden i Midsommar är ju självklart ett favoritprogram. Och det går ju, det känner man ju igen i mina böcker att det gärna ska vara liksom så.
Absolut.
Så det är ju det halva nöjet liksom, att hitta på saker, hur ska man dö? Ja.
Men du har varit inne på, det utgår ju från BRF Konvaljen som den heter. Men för de som inte bekantat sig, liksom berätta lite mer om vilka är Bim och Ninni och vad händer egentligen i de här böckerna?
Det är ju så här att det är en liten bostadsrättsförening. Det kanske är 20 lägenheter, någonting sånt. Och där bor ju Bim och Ninni. Bim är då berättar jaget och hon har flyttat in kanske för 10 år sedan där och lärde känna då Bim som hade bott betydligt längre. Och Bim är lite konflikträdd och socker, gillar godis och vin och sådär, men är fullständigt värdelös på att laga mat, men tycker mycket om att äta mat. Och Ninni, hon är ju fullständigt filterlös. Hon har bott där länge, hon har bott på Söder i hela sitt liv. Hon är extremt, vill inte att saker ska liksom utvecklas, utan hon vill att det ska vara som det alltid har varit. Och hon är också utbildad samtalsterapeut, så hon har ju då par som hon hjälper i sina relationer. Och hon är ju lite som en coach till Bim, kan man säga, att hon försöker få Bim att bli lite mer modig. Men det får ju också till resultat att de hamnar ju i situationer där Bim är ju vätskram mer eller mindre hela tiden. Och Ninni pushar liksom på henne. Och från början så kunde ju jag få kritik för att hon tyckte att hon var jävligt osympatisk, Ninni. Men det är också lite meningen. För att det är som, jag brukar säga det, om de ska bara gå till jobbet 9-5 och så träffas de och äter lite middag på kvällen. Det är ingen som vill läsa den boken. Men jag har fått faktiskt riktigt upprörda recensioner. Ninni mobbar Bim för att hon tvingar Bim att göra saker. Och då kan jag ta det nu mera, inte i början. Ja, men det är bra, för det blir ju liksom, det händer ju någonting då när folk blir upprörda liksom.
Ja, men det ska lite grann. Det är kul.
Och då är det ju frågan, hur mycket Bim och Ninni finns det i dig? Och vem är du mest lik?
I början så var det ju, tror jag, att jag var mer Ninni. Alltså så här att jag är väldigt frispråkig och sådär. Och ibland hamnar i klaveret då. Men sen när jag då, som jag sa, liksom märkte att Bim var väldigt, hon var liksom ingen alls. Hon var bara liksom lite rädd och hon följde bara med. Och så pekade hon, Ninni, gå in där. Så gjorde hon det. Så nu är jag ju mer Bim faktiskt. Så att, för nu är jag ju, Bim har ju blivit lite kaxigare. Och Ninni är ju fortfarande galen, men jag vill inte påstå att det är så galen. Så jag är nog en otrolig mix av det.
Ja, men alltså, det är ju rätt
så
intressant.
Så jag har gett dem karaktärsdrag ifrån, och sen har jag tagit karaktärsdrag från människor från olika håll, såklart. Och det gör jag med grannarna också. För att jag kommer på så här, det där skulle vara en jättebra granne i föreningen. Det får bli den som flyttar in nästa gång. För att det som är bra när det dör folk och att det finns mördare, det är att det försvinner ju människor och behöver fyllas på med nya. Så det är ju också ett bra sätt att liksom kunna, nu flyttar in en ny person Och nu sitter mördaren bakom lås och bom. Du måste flytta in hon i han eller hennes lägenhet. Så då blir det omsättning i försäljning.
Men just att hämta så att säga, dragen på huvudpersonen som då är från sig själv. Det är ändå rätt så bra. Sen som sagt... Att det går ju inte att vara båda.
Nej, det gör inte det. Och jag märker väl det. Nu är det ju, den femte boken kom ju till hösten. Men nu är de fyra då, om man säger. Det har ju utvecklingen i böckerna har ju blivit att Bim har ju tagit över mera som berättar jaget och som att hon delger mycket av sina tankar och sådär. Medan då Ninni blir ju fortfarande fullständigt galen ibland och oförskämd och sådär. Men hon är ju, hon blir lite mindre huvudroll faktiskt. Så Bim är mer huvudroll nu, om man säger de två sista böckerna tycker jag. Och i den femte här så skruvar jag lite till. För det är det jag tycker är kul med att man har en serie. Det är ju att man kan göra med utvecklingen av karaktärerna och vara lite så här, byta miljöer och sånt.
Ja, för som sagt, om vi håller oss till den senaste Mord i Gullringens månad, så då, är de ju, då har de ju faktiskt åkt på utflykt.
Precis, det är Mariefred.
Så att, då är de ju till och med lämnat Södermalm.
Ja, precis, de gör ju det. Och det, saken är den att jag förstod ju det. De var ju också faktiskt i trean var de på ute faktiskt. Och jag väljer ju miljöerna där jag själv gillar. För det är ju som, jag säger, drömmar är gratis, det säger jag alltid. Ja. Så att i tredje boken, då har ju Ninni en stuga på Utö. Som hon hyr visserligen. Och då åker de dit och så, för att det har hänt saker i föreningen så de behöver komma därifrån. Så tar de med sig några av sina mest favoritgrannar. Och då händer det ju självklart något på Utö också. Så att på Utö har jag ju varit mycket, så jag känner miljöerna. Och jag vill gärna att det ska finnas historiska kopplingar, för jag gillar ju historia. Så att på Utö finns ju hela Utös historia som är lång. Och även det här med att de har gamla gruvor och sånt. Ja. Gruvhål med vatten så, som man smyger runt och säger, kan ju nog ramla förstås och slå ihjäl sig. Ja, precis. Och sen då i Mariefred, så Gripsholm, ja, då går man där och så känner man, ja, här finns det grejer.
Var det kopplingar dit också? Alltså, för att, alltså, att det som utspelar sig på Södermalm, det kan ganska lätt förstå att du behöver inte göra så mycket research.
Nej. Ute har jag varit mycket i sommar. Jag har ju bott i Nynäshamn också. Det kommer faktiskt kanske komma en bok om Nynäshamn också framöver. Men Mariefred bor min lilla syster och har bott ganska länge. Så jag är där ganska mycket. Jag älskar den där lilla staden. Den är jättemysig. Och det är lite så att... Det är en sagostad. Ja. Det är med trähusen och sen slottet och värdshuset och kyrkan. Men då är det så att jag vill bygga upp en vacker miljö och så ska det slå sönder av någonting fruktansvärt. Det är liksom hela, det är egentligen hela plotten här. Det är små hus och små med, och så bara pang så dör någon. Och det är ju, alltså, det är ett klassiskt koncept, men jag älskar det.
Och det funkar.
Ja.
Som sagt, fyra böcker har släppts och de trendar ju ibland på Storytel, de mysdäckarna framförallt, så är det ju en som brukar segla upp så här runt vintertid liksom. Mm. Det är väl kul, för det känns som att de får lite nytt liv. Lite
de gör det, de är ju tidlösa så. Den här Mord i Gullringens månad fick ju en otrolig skjuts i Mariefred. För det är också så, man blir inte liksom frälsare i sin egen stad. Så nej, i Södermalm, på Södermalm är det ju inte så att folk går man i huset för att köpa mina böcker. Men när den kom i Mariefred, då var det... Eva som har den här fina bokhandeln där också. Vi hade ju författarsamtal där och sen böckerna gick som smör. Väntetid på biblioteket och sådana saker. Det var en härlig tid att gå igen. Man, bara, så här, man måste ju liksom samla energi på sådana saker. Och så det märkte jag skillnad liksom, att komma ut med en bok i en liten stad. Det är gensvaret.
Det finns nog större... Att man är lokalpatriot. Alltså ja, man är ju lokalpatriot på Söder också. Men inte riktigt på samma sätt. Det är liksom, det finns så, utbudet är så stort och det är så, alltså, och då gäller det allt. Medan i en mindre stad. Och det där är lite intressant. Hur liten eller hur stor stad eller område kan man greppa för att det fortfarande ska bli lokalpatriotism?
Precis.
Ibland kan det vara liksom Värmland så blir det lokalpatriotism.
Det tror jag.
Eller det kan bli och så vidare. Men ibland så behöver du ner på en liten stad som Mariefred för att det ska bli det. Men jag tror också att Alltså människor vill ju gärna liksom läsa eller höra.
När man känner igen.
Ja.
Jag hade nog när, inte första boken, för den kom ju bara ut liksom. Jag var nästan så här bara, jag hann nästan inte uppfatta vad som hände. Bara, gud, det har kommit ut en bok och det är tydligen jag som har skrivit den här. Det var lite så. Men andra boken då som jag också har, jag har någon speciell kärlek till den boken. Jag vet inte vad det är. Alltså det är oftast när jag tänker på Mord i Bistra vinternatten, det är någonting där. Jag vet inte vad det är riktigt, men den är liksom lite så här kärare faktiskt, även om jag är jättestolt över alla fyra. Men där var det ju, när, då tänkte jag, men det här måste väl ändå liksom vara jättekul för Söderbokhandeln och för Brysis bokhandeln, alla de här lokala, att lyfta fram den här boken. Och, men det är ju iskallt alltså, kan man säga. Alltså det är ju, det, min stora hejaklack, det är ju liksom ICA Kvantum Södermalm. Kan man göra lite reklam? Där har jag sålt så in i bomben mycket böcker. Alltså, så det är inte några hyllvärmare. Nej. Inte alls. Men det var väl en besvikelse. Att jag trodde verkligen att det skulle bli mer bemött. Så, men vad kul, du har skrivit en bok om Södermalm som utspelar sig utanför vår bokhandel. Vi tar in boken och vi gör en kul grej. Kom hit, vill du komma hit och signera? Ingenting. Ingenting.
Du, de får åka på fler utflykter.
Precis. Exakt, det är precis det vi ska göra.
Eftersom du inte alls skriver, du bara skriver för att det är kul och ja. Inte för att du vill sälja böcker.
Men man skulle ju tycka att det var kul att få vara, liksom att träffa människor som får läsa om Katarina kyrka och lite historia. Men jag är inte bättre.
Du har redan sagt att det kommer en femma i serien till hösten.
Yes.
Vad händer?
Ja, där är det faktiskt Södermalm bara. Faktiskt. De är ingen annanstans. Det är beroende på att det kommer vara ett otroligt hemskt oväder som lamslår hela Stockholm, som heter dimfrost. Det kan ni slå upp, för det är ett fenomen. Det finns, som varit USA drabbats av det nu förra året. Det är när hela liksom, hus och allting bara kapslas in i någon slags vit betongis. Liksom. Och då kan det bli elavbrott och alla möjliga saker. Och blir det, då kan det hända vad som helst om det inte man har el i huset. Då. Sen är det ju fest förstås i huset ofta då. Då händer det någonting och sådär. Så hela den boken är i princip nästan liksom inte ens utanför huset. Men alla de här sakerna när jag ändrar, det gör jag bara för att jag tycker det är kul själv. Och det är likadant när människor ska dö i mina böcker. Så jag har en början och ett slut. Liksom. Jag vet så här att det ska börja med så här och sen så kommer det på något sätt vara så här. Och jag vet inte alltid vilka som kommer att få bita i gruset, eller gräset alltså, vilka som kommer att få ta träfracken på. Mm. Utan det liksom börjar med att jag har lite så här, jag har lite stationer kan man säga. Alltså jag vet, här ska det ungefär här, i synopsisform. Och sen kan det bli så att, nej men gud, den där kan inte dö. Och så har det faktiskt varit, så i tredje boken. Nej, det är för tidigt, inte nu. Nej, får leva.
Så du sitter där då?
Ja, jag känner vissa så här attachment. Ja, det är precis. Ja, jag kör lite Caesar så här liksom, med det så här upp eller ner. Men kan vara så här, nej, det är för tidigt för den här personen. Eller den här kan bli för mysig. Den här kan man göra mer av liksom.
Blir du överraskad?
Ja, det blir jag. Och de tar ju egna idéer. Och så här nu i sista boken så är det på några ställen där jag faktiskt sitter och gråter. För att jag blir så här,
Allt blir så berörd och sen är det på gränsen.
Och ibland blir jag såhär, åh gud vad det här är bra. Så det är ju lite det som är att man är liksom i sin egen värld.
Alltså, när man läser sitt eget och verkligen sitter och asgarvar. Ja. Fy fan vad roligt.
Jag gör det också ofta. Jag kan tycka det ibland såhär, jag är såhär självbelåtet glad när jag får till någonting såhär. Åh, det här var ju jättebra. Alltså jag är genial kan jag säga till mig själv.
Ja, men det får man tycka.
Ja, det är otroligt ensamt att vara författare å ena sidan. Så att om man, det var ju sånt jag inte förstod. När man är copywriter, då är man ju liksom på ett uppdrag. Men när man är och skapar själv och då, som första boken då kom ju ut ungefär i början på sommaren då, 2021 blir det va? Eller blir det 22 kanske till och med?
Nej, första kommer ju ut tror jag.
Ja, 21.
Nu får vi lite
paus. Ja, just det, precis. Det blir reklam nu.
Ja.
Ja, 21, ja. Den kom ut i juni 21. Och då var jag på Utö på midsommar. Det var midsommartid där den kom ut, pappersboken. Ljudboken kom lite senare. Och då fick jag ju, ja, i början, alltså fick ju kompisar gå in och säga, åh vad bra, typ så här, de som har ny Storytel, vilket är, tyvärr är lite för få, jag skulle behöva vara mer vänner med Storytel. Kompisar har jag upptäckt bland andra. Men jag fått några bra recensioner och så här, åh, någon hade skrivit så här, gud vad roligt va, så här. Och sen så lagom till liksom smörgås, eller midsommarbordet liksom, då är det någon som har sin skräp utropstecken. Och jag, och så bara så här såg jag det då, för jag var ju inne och tittade hela tiden som man inte ska. Helt besatt.
Skulle aldrig.
Och bara så här, åh gud, vad är det nu? Och då var det så här 5,0, 4,7, 4,0, så bara liksom droppade. Och då var det liksom så här, men alla kan ju inte läsa min bok. Det här är ett fenomen som man undrar. Hur kan det plötsligt bli så mycket? Men mina böcker är ju korta. De är ju ungefär 5 timmar. Mm. Så att det går ju faktiskt att bränna ett par stycken liksom, böcker så. Men då var det så att jag faktiskt ärligt talat bröt ihop där på midsommarafton. För att det var 2 stycken som hade skrivit. En som hade skrivit skräp. Och någon annan som hade skrivit bara så här. Ett liksom, och jätteelakt så här. Urdåligt, sämst jag hört. Eller läst eller något sånt där. Och då sa min dotter, mamma, om du ska reagera så här, då kan inte du skriva böcker. Och då, klokt, då klokt var jag verkligen så här, ja, nej men alltså du har rätt.
Man måste omvandla det där till energi på något sätt. Men för mig, jag kanske fungerar annorlunda. Jag har ju liksom, jag skulle kunna sitta med popcorn och bara läsa igenom, för jag tycker det är så jävla kul.
Det är ju, och det är,
framförallt för att de flesta kommentarerna är liksom, ja, men när det är någon som verkligen inte tycker om det, då vill de verkligen framöva.
Ja.
Men det är ju, alltså, det är ju, alltså, tittar du på betyg idag så är det liksom så, antingen så ska det vara det bästa eller det sämsta. Det är ju liksom,
och det är ju så att recension, med all respekt, alltså i början då det var jag så här, har fått recension, nej men det är någon som har sagt så här, bra eller dåligt, alltså det är ju bara, ja, det är ett betyg eller ett utlåtande liksom nästa. Sen är det ju ibland det man tycker är jättekul, det är ju när någon verkligen kanske ger sig lite tid att skriva om var, och då är det ju absolut inga problem att säga, ja jag tyckte nog, som jag fick för den fjärde boken, att jag har 2 miljöer. Att det var någon som sa, jag tyckte det var lite svårt att hänga med, att den förflyttade sig från Mariefred och sen kom de hem och så hände det något hemma igen och sådär. Och det är ju bra att veta det. Ja, det kanske
kan
är
svårt.
Ja, det kan man ta till sig, för det är ju konstruktiv kritik. Men jag vet att första boken, pappersboken märker man ju inte så mycket liksom, för det är inte så många som recenserar pappersböcker faktiskt på någonstans egentligen. Men ljudböckerna, då var det ju verkligen så här, oj vad kul, nej. Och så till slut, jag måste in och titta. Och där, sluta, det vart nästan besatt liksom att se. Och då när man hade fått bra, ja då var det ju så här. Och sen var det, nej. Men det jag försöker förhålla mig, och det har blivit så mycket lättare. Alltså. Mm.
Ja, men det lär man sig. Ja. Men vi var lite grann inne på det här med längden. För att jag tycker ju väldigt mycket om när böcker inte är så jävla långa. Mm. Och dina böcker är ju väldigt korta. Så alltså, var det en medveten från början?
Det var det faktiskt. För att det jag hade satt upp när jag, i och med att jag jobbat som marknadsförare, så hade jag gjort som en liten så här, vad är det jag vill ha nu? Jo, men jag vill ha en bok som är korta kapitel.
Mm.
Den ska vara ungefär kring 200-225 sidor. För att det ska vara en sån här i solstolen, på flyget. Jag förväntar mig inte liksom att mina böcker ska gå till historien som något så här, oh, det här var den här fantastiska, utan det ska vara underhållande och det ska vara lätt att ta till sig liksom. Och då hade jag ju också det här att ett galleri, persongalleri i början där som beskriver, så att om man läser pappersboken då kan man ju liksom gå tillbaka så här, ja, men vem, för det blir ju en del människor ibland av naturliga skäl, då kan, ja men Paul, ja, det var den där kocken, ja just det, och Aina, det var den där pensionären, så att det var liksom de, man säger, målen jag hade med det. Och då visste jag ju inte så mycket om ljudbok i ärlighetens namn. För att jag visste ju, jag lyssnade ju på ljudböcker själv delvis. Inte lika mycket som nu. Men då blev ju inte ljudboken längre än knappt 5 tror jag. Den är inte ens 5 timmar. Och sen har den blivit 5:20 och sådär. Och då tycker jag själv så här, det här är alldeles lagom. För det här är, man kan lyssna på en sån här faktiskt under en dag om man ligger i solstolen eller om man ligger hemma och liksom käkar godis i soffan eller någonting.
Och du har ju Gunilla Wien som inläser.
Ja,
vilket är ju, alltså det är ju lite utav en,
nej men det är ju nästan oförskämt bra. Alltså det är ju, jag har aldrig varit missnöjd med någonting av det hon läser i mina böcker. Hon uttalar alla maträtter och orter och namn och hon överdriver inte åt något håll. Alltså hon är lite som någon skrev faktiskt i recension. Den här boken, den här Gunillas as a matter of fact, så här tydliga. Mm. Det passar väldigt mycket in här, för att skulle någon läsa och dramatisera för mycket, då skulle det bli buskis av det här.
Mm. Det är nära. Ja. Det är ju referenser, ja, som är... Ja, alltså,
ja, men det är ju, ja, riktigt så. Och jag har faktiskt tänkt ibland så där, som jag säger, min favorit är ju Drömmar är gratis. Va? Man kan drömma precis som man vill. Och då har jag tänkt så här, det här skulle vara ett folkspel i Vita Bergens parkteatern. Alltså. För att det är perfekt med sådana här lägenheter, man kan snurra fram olika lägenheter. Och så springer folk ut och in i dörrar. Va? Så bara ligger någon död där och sådär. Och då så här, det här kan ju bli verklighet, varför inte?
Ja, alltså,
who knows?
Som sagt.
Så hör någon, om det är någon som vill göra teaterföreställning.
Vi pratar lite grann om längden på böckerna. För att jag kan ju ofta inte störa mig, men ibland kan jag liksom, när man har lyssnat på en bok som är 8+ timmar, så kan man ofta tycka att det är någonting som känns lite för långt. Man hade kunnat klippa ner någonting. Och samtidigt när det är väldigt korta böcker så kan det ibland kännas lite rushat, liksom att man kanske borde ha förlängt det. Ja. I ditt fall så tycker jag liksom att du lyckas få till det på ett väldigt bra sätt. Det är väldigt kort speltid. Det känns inte stressat. Och ändå så får du liksom med... Fast ska man säga, på något sätt så känns de längre än de är. För att du lyckas få in så pass mycket i den korta speltiden. Och det är...
Jag
är
ju till grunden för, alltså om man ska, nu ska man aldrig berätta om andra författare kanske så här, men en liten förebild, det är ju Bo Baldersson, pseudonymen Statsrådet böckerna, som är ännu, alltså nu är det väldigt lite typsnitt på dem, jag har några sådana pappersböcker hemma, de är ju liksom jättetunna. Där är det ju också väl, alltså skulle det ha gjort, det finns ju ljudböcker, vi kommer till det sen då, för mina favoriter där, men de är ju, det är ju väldigt så här, det händer något och så bara, och det är mycket människor involverade och sådär. Och jag har en förkärlek att läsa böcker som är lite, och lyssna också. Jag har väldigt svårt, 8-9 timmar, där går min gräns. Alltså blir det över där, då har jag lite svårt att tänka att jag ska lyssna på det.
Men jag kan dra mig lite grann på böcker som är längre.
Ja, och sen just det där, jag lyssnar ju mest på ljudböcker när jag lagar mat. Jag lyssnar aldrig när jag går på promenader, för då får jag massa idéer. Det är då jag får mycket av mina idéer till böcker. Men däremot när jag lagar mat och när jag bara sitter i soffan och relaxar. Inte när jag ligger och ska sova, för då somnar jag. Det är alltid. Jag lägger av och lyssnar på min egna böcker. Alltid somnar. Somnar så bara, nej men gud, när jag hörde 5 minuter här så somnar jag. Så att då när jag lagar mat, det är perfekt att lyssna. Och då känner jag så här, då får man pausa och så får man kanske ta dagen efter. Men att då liksom kasta sig in på en 15 timmars bok, det är lite avskräckande för mig.
Så för min del så är det så att jag har inget problem om det är 15-20 timmar.
Men hur långt tar det för att lyssna på en sån bok då?
För det tar 15-20 timmar.
Ja, men alltså hur många dagar?
Ja, 15-20, då är det nog ett par, 3-4 dagar. Men då ska jag ju också liksom, då ska jag gärna ha någonting så att jag vet att det är värt att börja. För jag är ju sån som jag lyssnar ju det är väldigt, väldigt sällan som jag avslutar en bok. Har jag börjat med så då får jag pina mig igenom.
Ja, men jag är likadant.
Ja, men liksom, alltså, eller åtminstone försöka. Så därför är det klart att ska den vara så lång så behöver jag ha, då behöver jag ha någonting. Att det är liksom, så, men samtidigt så är ju också korta böcker, återigen, det är, ibland är det ju lättare att bry ut någonting i större, att få ner det. Om du pratar om en copy så handlar det om att
verkligen... Jag tror att mycket av anledningen till att jag inte är långdragen är att jag är copywriter.
Alltså att sammanfatta
exakt,
saker
och koka ting. Ner tjuren till en buljongtärning brukar jag säga.
Lite så.
Men däremot så, då, första boken var liksom för mycket, men sen har jag ju blivit bättre på att brodera och det handlar lite mer om att liksom, ja, visa mer hur känner den här människan, sådana saker. Och sen, jag älskar ju miljöbeskrivningar, så det har jag alltid velat brodera på. Och det är ju inte alltid bra i ljudböcker till exempel, och blir för långrandig med miljöer. För att det är ju också sånt man har tänkt på mer nu, att ja, men nu är det ju mest ljudböcker som gäller faktiskt. Och det är man ju tacksam för också, för att böckerna är ju korta, folk kan lyssna av dem. Jag tror någon som hade sagt, ja men jag lyssnade på det på semestern, jag drog en bok om dagen liksom, på min första vecka på semestern. Det är ju perfekt. Då får man ju också mera, de är fristående, det är de. Absolut. Men man får ju mer utbyte av om man läser dem. Man behöver inte läsa dem i någon speciell ordning, men gör man det så får man ju mer utbyte, för man kommer, referenserna till tidiga böcker finns ju till viss del, gör det, faktiskt.
Ja, och så kan man ju få, är det som så att folk dör och hamnar i fängelse, så så kan det ju vara bra att vi
kör en rätt ordning. Exakt. Och femte boken faktiskt, där kommer det vara lite mer referenser till en annan bok. Så om man, och då tänker jag, då blir man kanske nyfiken och vill läsa den boken. Så kan man också tänka när man är gammal marknadsförare.
Men som sagt, femte boken på väg. Ja. Blir det fler böcker i serien eller känner du att det är liksom femman är den magiska siffran?
Ja, jag tänkte väl först tre var det ju. Mm. Men så hade jag då den här modig Gullängs månad som Marie Fred som jag liksom ville skriva. Jag fick lite påstötning också från min syster. Du kan inte skriva något om Marie Fred. Och sen då så har det faktiskt blivit så att den här femman här, den har jag haft lite i bakhuvudet, utspelar sig kring Halloween då, som är ju tacksamt tid och så. Och så har jag kanske två till som jag har i huvudet kan man säga, som jag vet var de ska utspela sig och lite grann vad det som ska hända i stora drag. Men jag är inte säker på att jag kommer skriva dem. Det är jag absolut inte, för att det är så här också att mina betyg då, även om man inte ska bry sig om dem, på ljudböckerna har ju haft en stigande trend. Alltså, så det började liksom på 3,3 och sen nu 3,8 här. Jag har inte nått den magiska 4 då i mina böcker, men det kanske kommer. Men så länge jag ser att det finns en liksom, utvecklingspotential, att folk tycker om dem och det inte blir så här, nu får det vara nog, då skriver jag i alla fall den som är nu och sen får jag se. Jag har inte bestämt om det ska bli det fler faktiskt. Jag har ju skrivit andra böcker under tiden också. Så jag har ju på lager liksom.
Så det finns andra saker i pipen.
Finns en hjärtegull, ett historisk roman. Va? Och den är färdig. Men förhoppningsvis då att få ett förlag som vill knåda om den tillsammans med mig. Och sen så skriver jag ju en ruskig polisdeckare tillsammans med min son.
Cirka. Mm,
och där det. Är det ju inte kul alltså. För det är ju hemskt. Jag tänker inte.
Där har du gått ifrån det mysiga.
Ja, och det enda som jag känner mig trygg i det är att det är på Södermalm. För det är det. För det utspelar sig på Södermalm. Och där, jag tänkte faktiskt när jag såg ljudboksklubben med Karlsson och Haag. Så han är ju polis, den ena där. Och vi har nu en polis som vi stämmer av med, en tjej. För att liksom få det. Men hon sa ju till mig, som jag hörde sen att de sa i ert avsnitt. Jag sa till henne, eller mejlade henne en massa frågor. Hur går det till där och där? Vi tänker så här och så här. Och då svarade hon, så skrev hon så här. Lena, ni kan aldrig vara helt trovärdiga. Det kommer ingen vilja läsa det här. Det blir så tråkigt. Nej. Och då var det till exempel där. Hur snabbt får man svar från tekniska? Liksom, och hur snabbt kan en tekniker komma ut? Och hur lång tid tar det innan en obduktion görs? Så det har ju jag i samma i mina böcker. Går ju alldeles för snabbt. Liksom. Men det går ju inte. Vad ska jag göra under tiden? Liksom, ska de gå fika och sitta liksom och på kontoret eller på listan?
Eller så gör jag så här, kapitel 10, 7 veckor senare.
Ja, det kan man göra.
Fast det känns ganska menlöst.
Fast det kanske skulle vara kul om man testar att göra en sån.
Ja,
men så har vi ju gjort, vi håller på med den nu. Och den är väl kanske, den är liksom alltid klart hur den ska vara. Men nu ska vi liksom, nu håller vi paketera den.
Hur är det att skriva med, i det här fallet, sin son?
Det är jätteroligt för att han är lite så här svarta och lite, han läser ju inte alls den här typen av böcker utan han gillar ju lite ruskigare böcker och så. Så att vi har ju diskussioner om vad som ska hända och då är ju han så här. Jag sa, men vad ska hon laga? Du ska inte berätta vad hon lagar för mat. Det är ingen som vill veta. Okej, då värmer hon lite lasagne i mikron. Ja, det blir bra. Så att vi har ju väldigt kul samspel. Och sen så faktiskt så. Han pluggar i marknadsföring och gillar att skriva. Men har aldrig skrivit någon egen bok. Men nej, det är väldigt kul faktiskt. Och det är jag som alltid. Alltså, jag tror verkligen på den där boken. Det kan nog bli bra. Men det är mycket som behöver fixas.
Ja, självklart.
Vi har en titel i alla fall.
men det är ju inte just det där att få två perspektiv.
Ja.
Alltså, det kan vara både man, kvinna, det kan vara ålder, det kan vara... För som sagt, det kan man kan ju ibland, alltså, även om man vet vilken författaren är, så kan man ibland... Det lyser igenom om det är en man eller en kvinna. Allt ifrån vad man... Alltså, jag brukar tänka sådär... Alltså, som man så är det väldigt, väldigt sällan som man, i alla fall inte jag, du kanske har en annan åsikt, men som tänker på, åh vilket tjockt hår du har.
Nej.
Alltså det, den tanken har aldrig, den har aldrig gått igenom mitt huvud. Nej. Alltså, jag skulle aldrig beskriva en annan människa.
Nej, utifrån nej.
Jag skulle aldrig komma och tänka på det själv, men hade jag skrivit ur ett kvinnligt perspektiv så hade jag nog kunnat komma på en sån sak. Men det är väldigt mycket annat som jag aldrig hade kunnat komma på.
Nej, nu har jag hjälpt dig med det kvinnliga
perspektivet. Men det var roligt att du sa det här med hår, för att det var faktiskt en sak i min första bok. Som folk störde sig på att jag beskrev vad folk hade för typ av hår. Och det är bara så här, varför ska man berätta vad alla har för hårfärg? Och jag bara, ja, varför ska jag det för? Jag förstår inte heller det nu så här i fas. Men det var väl alltså, någonting det, som jag målade upp för mig själv liksom.
Ja. Nej, men det är klart, men det, så är det ju med allting i livet. Du ser ju utifrån vad du själv, liksom. Om du är... om du är hemredningsintresserad så är det klart att du ser hur andra har det hemma. Är du modeintresserad, är du kroppsbyggare, liksom, du ser ju utifrån vad du själv, och det är klart att om du bara skriver ner det så blir det ju ur det perspektivet. Ska man då kliva, om du ska kliva in i ett finligt perspektiv, då måste du verkligen anstränga dig för att se saker och ting på ett annat. Och det kan vara jättebra, och framförallt att se att allting inte är utifrån, för det är inte, det handlar ju inte om rätt eller fel.
Nej, det gör ju inte det. Och här i den här boken så är det ju, jag skriver det mesta så att säga, liksom, jag skriver och så går han in och kommenterar, bara för att vi har svårt att se, de är duktiga på, jag hörde på Karlsson Agda att de är duktiga på, men de sitter med varsin dator typ och skriver, det gör väl också Kepler tror jag. Men här funkar inte riktigt så, och dessutom är min son av naturen ganska lat, så han vill gärna att jag skriver ihop det han säger, så han kan skicka till mig så här, jag tänkte på det här, kan du titta, det här behöver vi utveckla. Och karaktärerna där är ju faktiskt då att vi har, det är en kille som är i hans ålder och en kvinna som är i min ålder som är poliser. Också, så det är också för att vi ska kunna känna igen oss lite i karaktärerna. Så. Även om de är inte alls lika oss egentligen. Men det är som sagt, Södermalm är det faktiskt. Men det är också för att Södermalm är ju också... Alltså nu är jag ju högst partisk, men det finns ju så mycket. Alltså, ta bara Vita bergen till exempel, liksom, och de här kulturhusen och det. Det finns ju en massa spännande miljöer. Jag menar, Stig Larsson hade ju... hans filmer utspelar sig ju mycket på Söder, just för att det är trevligt.
Ja, och det är väl ganska, det är ju också ganska liksom skiftande. Alltså just den här, de här gamla miljöerna, det finns moderna miljöer, det finns supermiljöer,
det gör det verkligen.
Som sagt, vi brukar ha våran samvetsfråga om du själv lyssnar på ljudböcker, och det har du ju delvis redan svarat på, och du säger också att det blir mer och mer.
Dels är det ju, man måste ju lyssna. Både så här, vad är man för konkurrens? Vad skriver liknande författare? Sen är det ju, jag gillar biografier väldigt mycket. Så att jag då, när jag har lyssnat, och framförallt om de blir upplästa av den personen som har skrivit. Som till exempel Björn Skifs, nu är inte den min favorit som jag ska ta. Men Björn Skifs Sengångare, den är ju superkul med honom som läser den. Liksom. Och han har också gjort så här kapitel med rubriker på kapitel. Alltså han har gjort ett schysst, som jag tycker, schysst upplägg för... Vi som inte vill lyssna i evigheters evigheter. Men mina favoriter. Jag kom på det där när jag att den första som är egentligen, det är ju Per Anders Fogelströms Stadsserien. Det går ju liksom inte något annat.
Det går inte att runda den.
Nej, och jag har ju lyssnat på den och läst den. Både läst den från början men lyssnat, jag vet inte hur många gånger. Jag kan till och med bara sätta på och lyssna på det så här. Bara mitt i dem. Och det är också för att Helge Skog läser så fantastiskt bra. Jag får så här, jag får ståpäls alltså, bara tänker på det. Det är så bra, så att det är så sjukt bra. Och sen då, Per Anders, jag är med i Per Anders Fogelström-sällskapet. Liksom, jag har läst mycket av hans böcker och tycker om hela, han har ju skrivit en massa andra spännande, men det är absolut the one and only, både pappersbok och ljudbok. Och sen då av en händelse som jag redan nämnt, Bo Baldersson, statsrådet, finns ju inlästa av Helge Skog. Och vad gör Helge Skog? Läser helt fantastiskt roligt. Alltså sådär torrt liksom, som adjunkten då som är jaget Persson, med hans liksom galenskaper. Så jäkla kul alltså. Så vill man ha en härlig kort också, inte så långa. Per Anders är ju längre då men då är ju det är underhållning för mig, som jag tycker på högsta nivå alltså. Så det är mina tips.
Det är också, och det har ju blivit en historisk liksom, alltså med tanke på att statsrådet, det är
Ja, det finns ju en blogg om det nu när de försöker hitta honom. Ja. Och de tror ju att de vet vem det är nu. Jag ska inte avslöja då för någon som vill lyssna. Men det var ju spännande, grävande journalistik där. Ja.
Men även liksom, den visar ju ett Sverige på, det är slutet på 70-talet.
Ja.
Så, och det är ju liksom, det är ju historia nu.
Ja.
Alltså vi har haft upp förut, alltså tar du, vad heter det, Denise Rudbergs Dancing Queen.
Mm.
Det är ju en historisk bok som då utspelar sig ungefär samma tid.
Mm.
Det finns ju många andra, liksom, jag lyssnade på den här En instängd man utav Per Hallgren.
Just det.
Som utspelade sig på 40- och 50-talet. Mm. Eller 50- och 60-talet. Och den känns precis, alltså 70-talet och 50-talet känns ungefär, alltså det är liksom, det är så långt ifrån idag.
Ja, men det är
även
det
om det inte är så länge.
Nej. Tiden, och det är verkligen inte.
Nej.
Det är inte, den historiska romanen som jag har skrivit, som jag hoppas då ska komma ut och sådär, den utspelar sig på slutet av 20-talet på Södermalm. Mm. Men, på Södermalm? Så bara, jag tänkte, jag kommer nämligen skriva något som utspelar sig på Östermalm nästa vecka. Men det är bara för att alla ska bli så här, Östermalm. Men nej, men så, där är det ju, där, när jag började läsa på om det, då tyckte jag ändå, jag menar, jag levde ju faktiskt inte då, även om man är gammal, men på 20-talet levde man ju inte.
Men du lever på 20-talet nu?
Ja, det gör jag, precis. Då var det ändå så att jag med mina släktingar, min gammelfarmor som var lite inspirationen till den när jag började skriva den, var det för att jag började liksom fundera på henne, vad hade hon för liv och sådär. Då kände jag så här, jag känner ju igen som att jag typ har levt på 20-talet, 1920-talet. Och då hade jag ju självklart, jag var ju inne och tittade på bilder, nu kan man ju se färglagda klipp från Slussen liksom. Alltså det är ju så här, de tittar in i kameran, alltså en pojke som är död sedan länge, tittar in i kameran. Jag blir så här, jag tycker det är nästan så här, jag tjuvtittar in på dem och de finns inte kvar. Och då bara ser jag deras liv. Jag är helt stackt på historia, jag tycker det. Och det, att det är länge sedan, men ändå inte.
Nej,
och statsrådets böckerna, nu har man ju själv, Palme och Sträng och sådär, refereras det till i de böckerna. Men det är just hela det här upplägget, hur den här galna människan liksom får folk att gå upp på taket och fixa med tv-antenner och, alltså det, och det ligger någon död, någon gubbe som ligger inklämd i något kontorsskåp liksom. Det är bara underbart kul med Helge Skog som läser. Så jag tror att bara man lyssnar på Helge så allting funkar då liksom.
Ja.
Var det alla frågor vi hade? Alltså.
Jag tror det. Det var de tipsen du hade.
Ja, det var de tipsen jag hade. Ja, som sagt, Björn Skifs också, biografin. Väldigt bra uppläst av honom. Babben Larssons.
Ja,
den
har jag känner med. Det finns ju många bra biografier.
Ja, ja.
Biografier och historia är väl det jag gärna lyssnar på, om jag lyssnar då.
Ja, jag tror att vi tar och går ut med
Babben och Skifs.
Babben, Skifs och Helge Skog.
Ja.
Nu är det massarindags.
Tack för dig.
Tack.